Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning görs möjlig tack vare Electrolux Home Skellefteå.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, vi är på plats. Islossning 16 och idag har vi en riktigt spännande gäst. Välkommen hit, Niklas Wikegård.
Tack så mycket, Adam. Spännande att vara här. Islossning var bra, det är bra.
One on one idag. Tyvärr så saknar jag min kollega Arvid, men jag tror det kan bli ganska spännande ändå. Jag gissar att du har en del spännande svar på lager.
Hoppas det i alla fall. Och hälsa Arvid så mycket när jag träffar nästa gång.
Helt klart. Vi börjar med en lite faktakoll.
Ja.
Fullständigt namn.
Per Niklas Wikegård. Per efter min mammas bror som gick bort för många, många år sedan.
Familj?
Ja, jag har tre döttrar. Lovisa född 92, Elvira född 94 och Vilma född 99. Tre härliga tjejer. Lever tillsammans med en tjej som heter Marie Berglund från Sundsvall sedan några år tillbaks. Så ser det ut. Och sen hund som heter Börje, en fransk bulldog. Börje efter Börje Salming.
Hund? Du är ingen kattkille alltså, med andra ord?
Nej, och det var Marie som ville ha en fransk bulldog. Men nu när han väl finns det så är det ett otroligt häftig ras, måste jag säga, de franska bulldoggarna. Så att, skulle jag skaffa mig en egen hund framöver, det här är ju en egen hund, men då skulle jag också köpa en fransk bulldog. De är ruggigt coola.
Var bor du någonstans?
Bor i Sigtuna. Gjort nu sedan 2001 när jag kom tillbaka från Falsterbo i Malmö där nere. Så att jag har bott i Sigtuna i många, många år och trivs jättebra där. Jag har skaffat mig liksom ett umgänge med människor i närområdet som är stort och bra och härligt.
Du är ju väldigt mycket hockey. Vad har du för övriga intresse?
Jag gillar att gå upp på morgonen och träna. Starta allting så man får liksom bort de onda andarna i huvudet och få goda tillstånd i kroppen. Så att jag går upp 6 och sen 6.45 så är vi på gym och gnuggar ett gäng sedan många, många år tillbaks. Och sen så förutom det så tycker jag om att spela golf. Börjat i fjol och spelat i år. Kom ner till en handikapp 17. Det är inte så viktigt med handikapp, men jag just att kunna spela golf tycker jag är en sport som i och för sig hoppas slita bort mitt hår ibland, men det är också en social sport och det kräver lite grann. Så att, och genom att jag har haft lite problem med knän och hälsenor och allt sånt där, så jag hade gärna velat gjort andra sporter också, men man får ju bli lite begränsad när man går sönder genom åren. Så, där. Så att det blir golf och det blir träning.
Golf, träning. Mm. Och vad lyssnar du på för musik då när du kör träning?
Oj, faktum är att jag brukar ta över kontrollen där nere på gymmet, eftersom det är mitt eget gym, så då åker du på både rena. Och just en tid där på morgonen så passar det in innan pensionärerna kommer, så då kan du åka på rätt mycket. Jag gillar i och för sig, jag är bred i smaken, det kan vara tung rap, men det kan också vara liksom helt odräglig hårdrock också. Jag har kört mycket Five Finger Death Punch på slutet och det har varit mycket den typen faktiskt.
Metallica?
Ja, lite tunn, alltså Metallica är ju grymma liksom, men det blir nästan i andra, ja men Metallica är bra, jag tycker Metallica är jättebra.
Favoritmat?
Ja, men det är nog husmanskost tror jag faktiskt. Jag är en, skulle kunna äta köttbullar eller pannbiff eller alla de här liksom bett- och köttförsåsdagarna i ända, men sen tycker jag Asian Fusion är gott att sätta sig och käka lite grann. Jag var i Fyldofen några dagar sedan, då var vi i Edinburgh som de säger, och då käkar vi gott upp några gånger. Så att jag är allätare. Jag tycker allt från en sliskig pizza till en, morsan sa när man var liten, en vad heter det för något, bröd med mos på, det kallades för tuffing i Gävle, så att allting går i.
Ja, det låter toppen och det behövs väl när man tränar också. Hur är det med idoler då? Har du haft någon riktigt stor idol eller har du någon idol?
Absolut. Växte jag upp så var ju Börje Salming den stora idolen. Det var ingenting att snacka om. Jag hade han framför ögonen hela tiden. Varje gång jag täckte ett skott eller gjorde någonting så kände jag att jag skulle vara som Börje Salming. Handskarna skulle se ut som jag skulle sitta som han och försökte ha skridskorna uppknäppt som han och så vidare. Sen var man inte ens i närheten lika duktig som han. Men det var Börje Salming man såg upp till, liksom det uppoffrande spelet och laget först. Så när han gick bort här för ganska kort tid sen så känns det som att det slets bort en del av mig själv faktiskt. Och jag vet inte hur ungdomar nu för tiden och växer upp och verkligen ser, alltså man ser, nu är det på Instagram och det är TikTok och hit och dit och allting, men att man verkligen identifierar sig med en person istället för att man inte identifierar sig med teknik eller fart eller någonting som man kan göra. Men Börje Salming var den stora idolen.
Ja, han stack ut på alla sätt och ja, det var djupt sorgligt att han dog. Den betydelsen han har haft för hockeyn, den är omöjlig att säga. Kanske den viktigaste personen i Sverige för hockey överhuvudtaget.
Nej, men det tycker jag svensk hockey är dåliga på. Vi ska ju liksom hylla de goda exemplen. Jag skulle vilja prata om Peter Forsbergs sätt att spela och vara varje dag. Eller Mats Sundin eller Lidström eller de goda exemplen. Och generationen innan var ju Börje Salming och Hedberg, Preussan, Tommy Bergman och så vidare. Och, så där. Och där är ju Salming. Vad stod han för? Vad gjorde han för något? Hur uppträdde han? Gnällde han inte? Låg han kvar på isen efter han täckte skott? Och förstärkte han? Aldrig. Börje Salming skulle ju vrida sig i graven varje SHL-omgång när man ser folk som ligger kvar efter en smäll eller någonting eller som tar sig mot ansiktet. Så att Börje Salming, han gråter nog tyvärr lite grann i graven när han ser att vad hockeyn är på väg åt.
Vi kommer att komma in på det lite senare, men vi ska ta de sista frågorna. Det här ska vi egentligen kroka ihop med gymmet, för vad har du för favoritövning i gymmet?
Förr så var det basövningarna, frivändning, knäböj, bänk, liksom när man kunde köra det. Nu är det kompletterande grejen, det är bara fortfarande biceps curl som är absolut viktigast.
Vad tar du i biceps curl? Eller vad tog du när du var så starkast?
Ja, faktiskt ingen riktig aning. Men det beror på hur mycket man fick rycka med ryggen. Men om man var på en 60-70 i biceps curl, alltså med stången, för många, många år sedan. Nu är det... Ja, jag är inne på gym och kör bra varje dag. Jag är inne till och med och kör. Jag har gått ner så långt i spiralen nu. Så nu är spinning två dagar i veckan också. Det vågar jag knappt säga, men det är till och med det också.
Och sen då, min favoritövning är ju bänk. Ja. Vad har du för dagsrekord och ditt personliga rekord in life?
Personligen 150 eller 152,5 tror jag gnuggar. Jag körde ju tävla mot Bostad rätt mycket förra åren, en annan hockeykille där. Men nu kör jag inte kört bänk på säkert 10 år på grund av min triceps och min högra axel här. Men alltså tre siffror, det är ju, har man inte tre siffror, det är skandal i så fall.
Ja, men det är en bra gräns. Jag kan säga, jag tog 115 i bänk och det gjorde jag för några veckor sedan, så att jag ligger på rätt sida än så länge. Men då är jag lite yngre också.
Ja, det är bra. Håll i det där.
Du har nyss fyllt 60 år. Grattis i efterskott.
Tack så mycket. Tusen tack.
Och hur känns det att vara 60?
Känns ingenting faktiskt. Det känns precis som vanligt. Det var roligt med väldigt mycket gratulationer och sådär, men jag kände när det närmade sig 60, jag hade en rätt stor partaj och balans med massor med kompisar i flera dagar faktiskt när jag fyllde 50, men det kände jag bara att nej, det här får bara passera liksom. Fest kan det ha när som helst, men jag nästan mer energi nu i huvudet och kroppen än vad jag hade för 5-10 år sedan, så att jag mår riktigt, riktigt bra. Jag känner inte att man är 60, utan det är väl mera, jag känner mig lite smartare tycker jag, lite mer erfaren. Jag har gjort massa bra men också många dåliga saker genom åren, så att tycker det här med att fylla 60 år är nästan bara lite utbildning faktiskt. Jag mår bra.
Det låter toppen. Du har ju haft en ganska spännande karriär också. Det har varit väldigt mycket tv egentligen de senaste, ja det börjar väl nästan vara 20 år nu va?
Ja, jag tror det här är min, kan det vara 18:e säsongen, 19:e säsongen tror jag någonstans med tv, men jag räknar in SVT-åren där.
Men för mig i alla fall så är du väldigt mycket en hockeytränare fortfarande, men du håller på att hamna mer, att du är mer tv-profil än en hockeyprofil. Hur ser du på det i retrospekt?
Låter inte bra alls tycker jag. Blir man alldeles kall. Jag vill ju inte vara en tv-profil på det sättet. Jag vill ju vara en hockeyprofil. Jag jobbar ju bara med hockey. Jag snuddar lite grann med gladiatorerna och svängde med jag och Jesper Husfeldt, som också var väldigt roligt. Men jag är ju 100% hockey. Det är ju det jag liksom, varje vaken tid, förutom de små projekten som jag och killen som heter Jonas Eriksson har hemma, så är det bara hockey. Det är bara hockey. Jag har varit hela mitt liv. Och jag är otroligt tacksam för att det har funnits en roll för mig. Först var jag spelare och sen när jag gick sönder i mitt knä så blev jag ledare på juniorsidan. Och sen har det de här åren som har rullat på. Och sen då så uppfann man en roll. Det fanns ju ingenting som hette expertkommentator eller expert, hockeyexpert. Utan det är ju, jag har ju haft turen att kunna få jobba med min hobby precis hela livet. Och det är jag oerhört tacksam för.
Men det jag vill naturligtvis undra så här, att vara tränare igen, är det någonting som finns liksom... tanke, det, åren sticker ju.
Ja, men det är jag vill vara tränare igen. Jag ser, det är det som är grejen. Jag fyller 60 år och sen finns många av mina kompisar runt omkring som strävar efter det. Men nej, jag blir pensionär. Nej, jag blir pensionär. Jag kommer aldrig bli pensionär. Jag kanske kommer ha en pensionsålder, men jag kommer aldrig bli pensionär. Jag kommer gärna vilja vara involverad på något sätt i hockeyn, tvn framöver. Och varför inte bara tränare igen på någon nivå? Definitivt.
3 år kvar på ditt kontrakt.
Ja.
Och efter det så kan det bli aktuellt innan det.
Det kan säkert bli aktuellt precis när som helst. Jag trivs vansinnigt bra att jobba på TV4. Jag har gjort det i många, många år. Fantastiska kollegor. Och när man sitter med Kronvall eller Sanni eller numera också. Jag har inte jobbat med Albin Bibic än, men och inte Joel Lundqvist heller. Så att det, bara det är utvecklande. Men jag kan definitivt tänka mig att hoppa in i en roll och göra samma sak som Robban Olsson eller Roger Rönnberg gör. Definitivt.
Vi ska flytta samtalsämnet till SHL.
Ja.
Och det har ju varit nu, vi är inne i 8:e, 9:e omgången där kring. Hur ser du på de inledande omgångarna?
Alltid spännande att se när om lag har träffat rätt med sitt lagbyggande. Man ser också de trygga lagen som uppträdde här igår när vi var tittade på matchen mellan Skellefteå och Frölunda, som litar så mycket på sin process och på de stabiliteten som finns i organisationen runt omkring. Frölunda har sitt sätt att leda. Skellefteå har sitt sätt att leda och utveckla och så vidare. Och så har man några föreningar som famlar, som typ HV71, var ska vi någonstans? Linköping, var ska vi någonstans? Och så vidare. Malmö, var ska vi någonstans? Så det är fortfarande liksom så olika typer av hus. Det finns ett våningar på några och det finns många våningar på andra. Och det är det som ganska tidigt spelar en roll. Sen är det då föreningar som Modo som kommer in och träffar rätt med en formation. Och man kanske får några poäng gratis också för att man just är nykomling i början. Det kommer bli vardag för dem med, även om de har imponerat jättemycket här i början. Så att ingenting som sticker ut. Det är väl ganska väntat också att Oskarshamn till sist får det lite tuffare. Att man inte träffar rätt med någon superformation. Och de har ju tappat, tycker jag, väldigt viktiga spelare. Och så att målvaktssidan är lite sämre än innan. Däremot är Martin Fylander lika bra ledare som han har varit tidigare. Så att ganska väntat start på SHL så här långt, kan jag tycka. Lite mjukare rent fysiska spelet blir nästan, är nästan försvinnande lite i våran liga, men det är man ju van med redan.
Ja, jag tänkte just säga det, att det jag har reflekterat över är att jag tror aldrig har sett så få tacklingar i inledningen, och
nej.
Det känns som att det bara nästan var, det har gått så långt att man ser att spelare i vissa lägen nu blir förvånade när de får tackla. De är inte beredda.
Nej, men så är det ju, och det har varit många, många år, så att jag är inte ett dugg förvånad. Jag sitter ju där. Klingberg delar ut en smäll på Jonsson igår i tredje perioden och han kommer upp där och Jonsson tappar i andan och får åka byta. Man ser direkt att han är, wow, var kom det där ifrån? En 100 kilos klump känns rätt in i bröstet på mig där. Men det är, man orkar knappt prata om de här grejerna redan eller fortsätta. Vi har ju, jag vet att du reagerar ju också på det här. Hockeyns DNA är ju att det ska vara en sport där det finns en form av, ja, men det ska vara svårt att spela hockey. Det ska vara farligt att spela hockey. Vi kommer säkert in på det längre fram, och när man tar bort det momentet som man har gjort, tycker jag, inte bara i Sverige utan nästan över hela hockeyvärlden, så då blir det en annan typ av sport. Men vi har, det är så det ser ut, tyvärr.
Min uppfattning är ändå att Sverige kanske är ännu mer extrem än vad andra länder är. Utvecklingen har gått åt ett annat håll fort.
Ja.
Fortare här än utomlands.
Ja, jag pratar man med domare som Micke Nord till exempel, som är, vi har ju flera svenska domare som är nere och jobbar i Schweiz, så uppfattar han att det är mycket mer fysisk hockey i Schweiz än i Sverige. Och det blir man ju nästan, då blir man ju nästan gråtfärdig när man hör det nästan.
Det är gigantiskt mycket mer fysiskt utomlands.
Ja, och det är någonting som jag har ju, min tid går ju till 99% tid till den här 14 lagen och titta på det hela tiden, så jag har ju väldigt lite tid att sitta och nörda ner mig i Schweiz eller Tjeckien eller vad det kan vara. För jag kollar i NHL lite grann och där knoffas det lite mer också, med en annan typ av hockey. Däremot NHL så är det så svårt, för att när det blir en riktigt hård schysst tackling så ska det slåss hela tiden. Jag tycker liksom man måste acceptera när man åker på en propp. Men oroväckande, tråkigt att våran sport här i Sverige har faktiskt blivit något helt annat. Och det får ju förbundet ta på sig.
Om vi går tillbaka till SHL och fokuserar på förhandstips och sådär. Har du koll på vad du har satt för topplag? Eller vad du satte för topplag innan säsongen?
Jag satt att Timrå skulle vinna. Bara för att sticka ut näsan lite grann. Och jag tror att för lag som Timrå, som har numera 2 bra målvakter, en backsida som kanske inte riktigt håller svensk mästerklass, men framåt definitivt har de här spetsspelarna som man ska klara av att spela långt fram. Jag vet att det är en mental tröskel att gå över och se sig själv som vinnare när man spelar hockeyallsvenskan för ett par år sedan här bara. Men jag tror att en sån förening skulle behöva ta lite steg. Sen är det det mest realistiska när det gäller budget och personal, så finns det ju ett lag som är lite vassare än alla just nu, och det är ju Färjestad. Det är inte mycket att snacka om.
Skellefteå AIK då, de som huserar här i stan, hur ser du på dem i år?
Nej, men det är ju en extremt välskött förening med, som sen de gick upp, den är Tommy Samuelsson och Perra och alla var med och etablerade dem, och Lasse Johansson gjorde ett fantastiskt jobb, har ju det här fundamentet som ni punktmarkerar de här spelarna och ledarna dagarna i, och man kanske blir lite hemmabind. Jag som är utanför ser ju att det finns ju någon typ av trygghet och lugn och ekonomiskt och sportslig stabilitet i det hela. Robban jobbar med en sak, det som han ser till att jobba med det material han har tillsammans med sina assisterande och allting, och sen då har det övriga management sett till att göra föreningen starkare, laget starkare, och jag gillar den här tydliga uppdelningen om att springa och rycker och drar i grejerna. Och sen då så har man lyckats, jag menar Gustav Lindvall var väl egentligen ingenting för ett gäng år sedan, en väldigt bra målvakt, och kommer tillbaka nu även om han är skadebenägen. Linus Söderström var ju helt ute för ett antal år sedan, kommer tillbaka och var SHLs bästa målvakt i fjol, vilket handlar om att Christer Holm gör ett förbannat bra jobb som målvaktstränare. Och sen de här Petter Granberg, Arvid Lundberg, de här stabiliteten, Jonathan Podas. Och sen då så knäpper man på framåt, så finns det ett antal bra spelare också. Men det viktiga för Robban är ju att han måste göra de här importerna som kommer hit bättre. Max Lindholm är väl en av de få spelarna de sista tiden. Ja, Hugg, Jonsson också såklart. Alla måste bli bättre och ta steg. Och det stora steget för mig, om jag tittar på, jag var tränare i Djurgården i många år och då slutade flera av etablerade spelare. Ta en sån som Espen Knutsson som flyttade iväg, eller Micke Johansson åkte lite längre ner i hierarkin. Då måste ju spelarna bakom, i det mitt fall kanske Niklas Falk och de andra, ta steg. Och nu måste ju de här killarna som Lindholm, som har kunnat vara lite bakom Jocke Lindström och Oskar Möller, även om Lindholm är en VM-spelare, och även då Hugg, Jonsson och flera, de måste ju kliva fram och göra fler bra saker hela tiden. Det är en liten utmaning, kan jag tycka. Så.
Den kritik annars som har funnits mot Skellefteå många år är att man upplever laget som lite endimensionellt. Man har en plan. Det är speed och sen ska det vara ännu mera speed. Hur ser du på det upplägget?
Ja, men så ser många lag ut. Frölunda samma sak, Skellefteå samma sak, Luleå samma sak, Växjö samma sak som har varit framgångsrikt och så vidare. Jag gillar ju när det är nästan bara Färjestad med Thomas Mittell som har flera dimensioner i sitt sätt att coacha, leda, spela det fysiska spelet, det passiva spelet, det cyniska spel och så vidare. Och jag tyckte det var jättetråkigt i fjol att se Skellefteå som körde samma sak hela slutspelet även mot Växjö. Inga fysiskt, kunde inte sätta någonting, kunde inte ruska om båten överhuvudtaget, utan det bara tuffade på. Och hade man en bra period, en bra match, ja, då kunde man vinna. Annars bara liksom rullar ut. Men det är inte Skellefteå ensam om, utan så ser det ut i de flesta dagar.
Tänk ändå, Växjö tycker jag ändå har en förmåga att anpassa sig och kunna skruva på grejer. Och det var lite deras nyckel. Började väl med Sam Hallam?
Det börjar med Sam, tror jag. Sen tror jag det börjar sitta väldigt mycket i spelar, alltså rekrytering, och det sätter väldigt mycket i att man har ett antal lite hårdare, enklare spelare. Jag gillar när det är en väldigt tydlig fjärde formation. Det är Ludvig Nilsson och de här Josefsson hade sina roller som var jävligt tydliga och tydliga, och man har och spetsen framåt med Robert Rosén. Så att där handlar det mycket om hur man bygger laget, och då blir det att man får dimensionen när du har, det här är min roll, det här ska jag göra. Och jag gillade också, de vann inget SM-guld, men Rögle hade sitt lag när Ferguson, Edström, Bengtsson i en första formation, men som egentligen var en fjärde formation, som vann tekning, chippade ner och så smalde och så var arenan igång och så gnuggade man. Det är för mig de dimensionerna. Sen kom Everberg och de andra grabbarna in och spelade ett annat spel. Men i de flesta lag så har det sett likadant ut. Det är nästan så att det är fyra stycken tredje eller andra formationer. Och Skellefteå är ju där också. Och så har det stuckit ut med skickliga spelare som Möller, Lindström, Jim Eriksson på sin tid och sådär. Men det lag som Skellefteå hade för ett gäng år sedan med Belmar och du vet det gänget med Arvidsson och så vidare, var ju, då blir det ju dimensioner i spelet för att ha så många olika spelartyper i gruppen också, tycker jag.
Ja, helt klart. Och det är ganska tråkigt att man har gått ifrån det där. Och lite konstigt strategiskt också att man inte funderar på ifall A-plan inte fungerar. Vad är för B-plan, C-plan, D-plan? Hur kan man ändra matchbilden? För matchcoachningen upplever jag också är någonting som har blivit... Man jobbar för mycket kanske på lång sikt. Man har sina formationer och går det inte bra där, jobba hårdare bara. Det är ingen skruva, kasta om i powerplay, utan det har man nött så mycket på träning. Så att man skruvar inte i situationen. Jag kan sakna lite grann det där fingertopps...
Ja,
grejen.
Ja, och sen om du tittar och tar Frölunda här som upp, vad ska du göra som tränare när du har ett lag som, där alla ser nästan likadana ut? Det finns ju inga kontraster mellan spelarna, inte några stora kontraster. När Gustav Rydahl inte spelade som man gjorde i Färjestad för ett par år sedan, det fysiska spelet, eller det kanske inte tillåts att spela det heller på samma sätt. Men det blir väldigt mycket att lagen ser likadana ut, vilket är ju kanske tryggt för en tränare, för det behöver vara prata till alla, samma budskap till alla omklädningsrum mer eller mindre, men samtidigt är det för både ledare, spelare och framförallt publiken, det är ganska tråkigt att titta på.
Vi ska lämna SHL och gå vidare till ditt jobb på TV4. Om man ska vara lite så här superkrass, så bygger hela affärsidén på att sälja sporten, sälja abonnemang, få många att titta på hockey.
Ja, klart.
Finns den känslan i jobbet på något sätt? För att det gör ju någonstans att det finns en form av begränsning. Du kanske inte gör ett tvärsnitt av sporten riktigt, även om jag tycker att du sticker ut lite på den punkten.
Nej, men det, jag tycker att där är alltså Rickard Segerborn och övriga chefer, och sen har vi våra redaktörer som är grymma med Tobbe och Dennis och sådär. Vi har inga begränsningar vad vi får tycka. Alltså vi får ju verkligen tycka att det här är superbra eller superdåligt, eller han är bra eller han är dålig eller så vidare. Så vi har liksom, vi ska vara journalistiska, även om inte vi är journalister, vi är hockeykillar. Så att vi får tycka, men däremot i grunden så är det som så att vi är ju där för att bygga våran liga. Men jag tycker att vi har ett mycket större svängrum än till exempel de som jobbar med NHL, där allting är bra om man tittar bara på hur skicklig de är en mot en situation i backen uppträder hur dåligt som helst. Och i grund och botten så gillar jag alla vi som jobbar med hockeyn. Vi älskar ju vår hockey. Det är det som är passionen runt. Jag skulle aldrig sitta där och meta om jag... Åh, gud vad tråkigt det här är. Jag älskar att se. Det spelar ingen roll hur dålig första perioden är mellan Skellefteå och Frölunda. Så är det ändå jättekul att vara där och kika. Så att vi bygger ligan. Vi vill ha så många som tittar som möjligt. Och det är bra för SHL. Och i grund och botten så kan det nog vara bra för svensk hockey.
Jag undrar lite grann, jag hörde lite rykten om att ni inte längre får kommentera domslut eller domarna. Finns det någon sån begränsning?
Nej, absolut inte. Däremot så tror jag att de tycker det är roligt om man lägger för mycket fokus på domarna. Men när det är så att det är ett dåligt domslut och jag tycker det, eller Sanni tycker det, då får man säga att det är en dålig utvisning eller någonting sådär. Men om jag håller på och jagar domarna eller jagar en tränare eller jagar en spelare, då tror jag nog att de kommer tycka att det är lite tråkigt. Fokusera på den stora bilden istället, Niklas eller vem det är som sitter där. Så att det finns inga sådana begränsningar.
Ja, domarna gör ett stort jobb och hamnar ju ofta i hetluften ändå. Jag tycker inte att det är domarna som sådan, utan det handlar ju i mångt och mycket om hur man bedömer saker och hur det ska bedömas med mera. Men i mångt och mycket så ligger den frågan mer kanske på SHL och baserna där uppe, utan domarna gör ett bra jobb. Men jag upplever både domarna och domsluten inte minst och bedömningarna är en helig ko, och det är inte bra för sporten är min åsikt. Vad ser du om ett sånt inlägg i debatten?
Nej, men det är helt riktigt. Jag är precis som allting annat. Ett lag spelar efter hur ledaren vill att laget ska spela. Och domarna dömer efter hur Torsbrink på SHL tillsammans med flera andra vill att domarna ska döma. Så att jag är helt säker på att det gnager i huvudet på Sjöqvist eller andra domare bland annat. De tar de här lite knasiga utvisningarna på Emil Sylvegården. Försöker hålla i lite folk och så vidare. Så att jag är helt hundra på att domarna ibland känner bara att det här var ju ingenting, men vi måste ta det, för det här är stallorden från högsta nivå. Och jag tycker att vi pratade om det i inledningen på programmet här, vi är ju på helt fel väg.
Vi ska lämna det och prata lite grann om ditt Instagram-konto. Jag var inne och kollade där, 78 000 följare. Det är inte många, det är ju knappt ens makthavare som har det. Du har en enorm makt med ditt Instagram-konto och har ju lagt ut också ganska mycket roliga saker där genom tiderna. Sociala medier och sådär, hur ser du på den delen? De bra sidorna är ju att det är ganska kul. De dåliga sidorna är ju att det är ju liksom en... Ja, det är en riktig shitshow när det är som värst.
Nej, jag tog paus från sociala medier. Jag var ju kanske... Först för många, många år sedan höll jag på med det där när jag hjälpte lite grann till på Nyheter 24 som Douglas Roos skapade och sådär. Så jag var ganska tidig och höll på med de här videos och sådär, eftersom jag är långsam att skriva och kanske lite bättre på att prata, åtminstone något bättre i alla fall. Så tyckte jag att det där med Instagram och framförallt filma långa sekvenser ut och gick med hunden och så höll på när tankarna var för klöda fritt. Sen hade inte jag något problem med att folk tycker olika, och ibland så kommer det folk in som tycker att jag är korkad och skriver dåliga saker. Det tycker jag bara är tråkigt. Det är ingenting som jag förlorar sömn över. Men mitt stora problem var att jag tog en paus ett år från Instagram. Det var att jag själv hade dålig disciplin med sociala medier. Så att jag blev hängande och kollade på MMA. Och jag kollade på massa såna grejer. Liksom. Så här, helt plötsligt försvann en halvtimme där och en halvtimme där. Och det var väl det som gjorde att jag kände att om jag inte själv har disciplinen att göra vettiga saker på dagarna, så då ska jag inte hålla på med det. Men så saknade jag att kunna tycka och tänka och göra lite saker på sociala medier eller på Instagram sådana här. Så att, då tänkte jag, då kör jag igång igen, och har gjort det sedan några veckor tillbaks.
Men vad ser du med de dåliga sidorna med sociala medier? Allt hat, allt hot, alltihop och sådär. Har du stått helt opåverkad genom alla år?
Nej, absolut inte. Jag är nog som alla andra. Nu läser jag genom att det är ganska många som följer så blir det rätt mycket så här ibland. Och jag har liksom inte tid och energi att scrolla igenom och läsa alla svar eller tankar och sådär. Och de här direktmeddelarna tog det faktiskt flera år när jag såg. Det var liksom en siffra uppe i höger hörnet. Jag tänkte, vad står det 800 där uppe för det? Innan det var min dotter som sa att det där är meddelande. Jag bara, wow. Så att själva grejen är, och jag har funderat på om jag ska stänga av alla meddelanden och sånt där. Men jag har inte gjort det än i alla fall. Utan för mig är det bara mer en... Alltså det samtal som du och jag här, alltifrån om det vill berömma någon som det oftast är, eller kanske för tankar om någon, eller vad är på väg med hockeyn, eller en vardagsgrej och så vidare. Jag tänker kanske någonstans bli lite mer personlig, kanske visa upp lite mer från vardagen, lite mer från gymmet, lite när du och jag är här, vill jag väl ta någon bild när du och jag liksom lägger ut såna här grejer. Så att kanske bli lite mer professionell på mitt Instagram, det har varit mer liksom bara rakt i huvudet sådär. Sen förstår jag, det är ju... Det här med att överhuvudtaget nätet i stort, det finns ju så många plattformar som jag inte har koll på också, kan ju vara, så man måste vara ganska hårdhudad. Ska du se, med hajarna får du ha ståldräkten på dig helt enkelt bara och ta det personligt.
Då slipper hot och såna här riktigt grova saker?
Nej, det är klart att på nätet vet jag faktiskt inte riktigt, men genom åren i Djurgården och Malmö så har det varit hot och grejer genom åren. Men, och det har ringt folk hem och sagt tokiga saker och sådär, men den sista idioten är inte född. Det finns ju så många korkskallar liksom där ute. Men jag tröstar mig med att det finns oerhört många fler väldigt, väldigt bra personer än de här två eller få korkskallarna. Men de kommer alltid att finnas.
Electrolux Home har köket för dig. Går du i kökstankar är det till oss på Electrolux Home du ska vända dig. Mängder med kök med obegränsade möjligheter. Självklart hjälper vi dig med allt du behöver. Från planering till montering. Välkommen till Electrolux Home på Nålvägen 1 i Skellefteå.
Fem tuffa.
Ja, Niklas. Då är vi inne på en av de roligaste segmenten. Fem tuffa frågor. Är du redo?
Jag är redo.
Här får du en liten skylt. Så stopp på den.
Oj, oj, oj.
Du får stoppa upp den en gång för att undvika en fråga. Mm. Men de riktiga lirarna, de svarar på alla frågor.
Ska se om jag är en riktig lirare.
Är du med?
Jag är med.
Vi går ut hårt. Vad tjänar du i månaden?
Ja, jag tar ut... du menar vad jag fakturerar eller någonting?
Ja, vad du tjänar. Du är ju egen företagare, men vad fakturerar du? Nej, vi kan ta det.
Mitt företag omsätter 2,5 miljoner ungefär per år. Ungefär.
Så det blir 225 i månaden?
Ja, någonting sånt. Jag har ju ett kontrakt som är 8-9 månader och sen har jag lite andra intäkter också. Jag har ju på mig flera businesser. Så att, jag omsätter ungefär 2,5 miljoner på mitt företag ungefär per år.
Ekoberoende?
Nej, det tycker jag inte att jag är. Absolut. Det beror på. Jag skulle nog precis som många andra 60-åringar kunna skala ner och leva ganska billigt. Det är ju frågan om hur många båtar och båtmotorer och grejer man ska ha. Nej, men jag är nöjd. Jag skulle kanske kunna släppa in någon miljon till om jag åkte runt och föreläste och donade och grejer. Så att det handlar inte om det. Det handlar bara om att nej, men det här räcker. Det här är ungefär lagom. Jag plockar ut min lön som strax under statlig skatt och sen så tar jag ut en aktieägarutdelning och sen mår jag jävligt bra efter det. Liksom. Det där har jag lagt mig och trivs bra med det.
Det låter toppen. Vilken tränare har du kommit sämst överens med i livet?
Oj, bra fråga. Sämst överens. Jag har nog inte haft så mycket relationer med andra tränare, liksom du vet ungefär. Utan det har ju varit konflikter under match, liksom med Osten Bergström eller med någon lirare i Division 1 i Väsby för många, många år sedan. Så jag knappt kommer ihåg vad han heter. Men jag är en sån här kille som... Jag kan bli jättearg och framförallt så kunde jag bli väldigt, väldigt arg i samband med match eller någonting. Men sen så är det bara att släppa och gå vidare. Så att jag har nog varit osams med många, men inte så att det blir någonting som jag bär i en ryggsäck. Utan den ryggsäcken har jag tömt ganska snabbt faktiskt.
Du har ingen sådär som är etta på den här listan?
Nej, jag har nog inte det faktiskt. Jag har klart att jag har nog bett just Osten fara åt helvete någon gång. Och han har mig också bett mig fara åt helvete. Men annars är det nog... inte så många. Jag, alltså, det tror jag kanske många inte riktigt förstår. Vi har ju inte den här liksom, alltså, vi träffas när det är match och så tar man i hand efter fighten och sen efter det så får det vara. Sen har man ju, jag har ju haft konflikter med världens bästa Uffe Tavola, jag har haft konflikter med Stefan Lund, jag har haft konflikter med Garpenlöv, konflikter med Nordmark, konflikter med alla som jag har jobbat med i omklädningsrummet. Men det är ju konflikter med värme och kärlek i hela tiden. Då kan man ju kasta en mobil och be dem fara åt helvete, men sen är man ju polare ändå. Så att nej, jag har ingen sån här som jag bär omkring på. Jag borde haft den där rackan. Han gillar inte alls, men jag har ingen sån faktiskt. Och det är ganska.
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Skönt att inte gå omkring och bära på de grejerna också. Jag försöker inte göra det.
Det är fair and square. Man lämnar grejerna.
Ja, men så är det liksom. Och det här är ju, hockeyn är ju, vi älskar ju hockeyn. Och sen ser man på saker på olika sätt. Och, ja, lång utläggning. Jag är ledsen av dem. Jag har ingen sån faktiskt.
Det är lugnt. Vi går vidare till nummer tre. När du själv var tränare, vad är det elakaste du har gjort?
Nej, men jag har gjort ganska många elaka, dumma saker faktiskt. Och då såklart inte mot mitt eget lag, inte medvetet i alla fall, utan det har ju varit mot motståndare och sådär. Och det har ju varit allt från att grusa omklädningsrum till att ha tagit bort bänkar i båset så att de ska se sämre, till att öppna fönster på vintern så det är kallt och stängt av vatten och sådana grejer. Jag körde ju mycket det, eller inte mycket, men några gånger där man någonstans mellan, ja, på 90-talet helt enkelt. Och då var det ju främst mot Färjestad som jag försökte jämnas med. Och det gick dåligt varje gång.
För dig eller för dem?
Ja, för mitt lag. Någon gång lyckas det kanske, men sådana saker har man väl gjort. Och jag tror att det var ju lite roligt när, var inte Jonathan Granström som slängde ut lite grus också upp i Luleå för många år sedan? Så där. Det är lite för lite sånt för tiden. Och då blir rivalitet i det hela, det vi saknar. Så att några sådana grejer har man väl gjort. Och några gånger har man väl skickat in någon spelare och sagt att du är in och sök, nu ska vi ta den här rackan, se till att tackla han ordentligt hårt och så där. Aldrig sagt till att någon, såklart, och aldrig menat att någon ska skada någon, men in och se till att röj runt lite grann här. Men framförallt de andra sakerna.
Ja, men det låter kul. Du är känd för din kompromisslöshet. Vilken är den mest meriterade spelare du har bänkat under tiden du var tränare?
Thomas Sandström, Marcus Turesson tror jag i Malmö. Två riktigt, riktigt bra hockeyspelare. Thomas är också en gammal lagkamrat, så det var tufft. Och det var mer att vi behövde någon typ av, ska jag säga, mönsterbrytning där i Malmö. Turesson var ju en av toppspelarna i SHL och Thomas Sandström behöver man inte ha någon närmare presentation till. Så är det. Putte Eriksson, Djurgården i en semifinal, Modo borta. Putte var också en väldigt duktig spelare. Alltså flera. Min sista säsong så hamnade Mari Tjerkavski, Rickard Fransén, Mika Strömberg på läktaren och så vidare. Så att det är ju sådana beslut man måste ta som ledare ibland och spela kanske andra spelare. Och det behövs för att väcka laget. Och oftast tar man ju den här besluten när saker har gått i stå. Och det har ju noll personligt för alla de här killarna som jag räknar upp i kanonkillar och jätteduktiga spelare. Men där och då.
Hur arga? Är det någon som var
exakt? Väldigt arga. Allihopa. Och besvikna och skrapa i lite på personligheten och deras stolthet med alla år i ligan som de har gjort massa duktiga, bra saker. Vissa av dem har ju varit, ja, spelare som har varit topp i världen. Så att
Thomas Sandström.
Ja, så de där grejerna är ju såklart superjobbiga, men det är ju en signal att alla räknas, alla är lika värda här och man måste prestera utifrån den roll och lönechecken man har. Så att det har varit ett gäng spel och även är på lägre nivå såklart i Väsby och Boden har man ju bänkat och duktiga ledare som jag jobbar med som Muffe Tavola har ju tagit också tuffa beslut tillsammans med mig och sådär genom åren. Så att, det är ingenting man går runt och funderar på utan det är bara okej, nu har vi hamnat i det här läget med laget, vad gör vi? Och då måste man ta dem i beslut då.
Femte, lite snällare då får man väl säga. Vad är det värsta du har läst om dig själv?
Jag tror att det var Johan Kroneman som jämförde mig med någon typ av nazism och Hitler och sånt där för många år sedan. Som till och med min pappa reagerade på och ringde upp han Johan Kroneman och sa att nu får du fan kamma till det här. Vad är det som händer? Jag kommer inte exakt ihåg hur han formulerade sig, men, och jag läste det såklart inte heller för jag läser inte de där grejerna. Men det var min pappa som reagerade och ringde upp och berättade vad han hade skrivit så att... Det är väl det värsta.
I vilket sammanhang kunde han få fram en sån liknelse?
Ja, det var ju någonting när jag pratade i tv helt enkelt. Vad jag var, vad jag sa, förmodligen mitt vokabulär och vad han tyckte min andemening var någonstans. Jag vet inte riktigt, men det, om jag plockar rakt i hatten så någonting i den stilen. Sen träffades jag och Johan Kroneman i Sigtuna, bjöd han på lunch och vi snackade ut lite grann om det där. Och han förklarade vad han menade och sådär. Så att, men den var nog seg faktiskt.
Bad han om ursäkt?
Ja, han förklarade i alla fall vad han tänkte och så vidare. Och indirekt var det väl en ursäkt, tror jag. Så att, till och med min pappa, som definitivt inte tillhörde de absolut känsligaste, så att han tyckte att nu passerade sin gräns.
Finns ju två kategorier som i regel aldrig ber om ursäkt. Politiker och journalister.
Mm. Så kan det vara.
Vi ska gå tillbaka och titta på lite dina år som tränare. Du blev A-lagstränare så väldigt ung. Hade ju en spännande karriär i antågande. Fick en av dina livs största kriser, gissar jag, när knät gick sönder. Väldigt, väldigt ung.
Mm.
Du kom tillbaka och blev tränare först som juniortränare, sen upp till A-lag som bara 23-åring.
Ja, men så var det. Jag, på den tiden så bodde man i ishallen, Gavlerinken, spelade med Brynäs och var väl en hygglig talang. Så jag hade säkert kunnat hanka mig fram på elithockeyn på i ganska många år. Men jag, min personlighet var, det var jättejobbigt att tappa kontakten med just Thomas Sandström och alla de här killarna som jag spelade med. Robban Nordmark och Anders Huss och, som fanns i laget då. Men jag hade någon typ i mig, så jag marscherade vidare, bara gick rakt in i tränarrollen där. Jag är 63 och började träna dem som är 65, och sen bara körde jag på något vis. Jag tittade inte tillbaka, utan det var bara framåt, hamna på Bosön, en idrottsfolkhögskola och sen Väsby och hela den storyn. Så att ja, min personlighet är nog inte så mycket att titta i backspegeln, utan jag tittar framåt hela tiden.
Du var väldigt ung. Hur var det att vara ung som tränare? Jag ser ju liksom många utmaningar där. Du kommer in som 23-åring där och sen ska du stå och läxa upp 30-åringar eller bossa över dem. Du är högre än dem i hierarkin. Hur var det?
Först och främst så var det väl annorlunda på den tiden. Nu är ju alla så liksom på något sätt medvetna om att det är någon typ av ledarskap man ska utöva och hur man ska på något sätt paketera dagen och så vidare. På 80-talet när jag började som ledare så... Ja, jag har fått skickan till mig av en person där i SG83, Anders Hedbom faktiskt, som har skickat många av mina gamla anteckningar som jag tydligen skickade ut till spelarna. Jag sitter och läser om det här, hur jag skrev och hur jag gjorde, och jag formulerade mig, så kände jag bara, wow, jag var framåtlutad, satt och skrev hela nätterna om dittan och dattan och attityd och jobb och allt sånt där. Så att jag var ju mycket, mycket här och då, och den här som både du och jag gillar kanske, det här med ambition och attitydstuket, mycket mindre ledarskap, utan för mig var det ju liksom, för mig kände varje felpass var Niklas fel, varje missad tackling var mitt fel, varje missad målchans var mitt fel, och så istället för det här ledarskapet man pratar om nu, jag hade Roger Rönnberg igår liksom, han var ju missnöjd med deras arbetsinsats och så vidare, då skulle det vara en process i lag och så. Jag var ju processen, förstår du vad jag menar? Jag var ju processen. Om inte jag sa någonting, om inte jag gjorde så, då var det ingen process. Nu är det helt annorlunda. Nu får jag Adam ta ansvar tillsammans med laget utifrån de ramar som man sätter. Så att hela grejen var ju väldigt, väldigt annorlunda. Och det tog mig många år innan jag började liksom förstå liksom att det här är ett annat sätt att leda. Så att, men vad kan man förvänta sig av en kille som är, vad blir då, 21 någonstans när jag började som tränare i SK 83 och sen i Väsby 23 då, så att vad kan man när man är 21?
Ja, nej, det är ju mycket saker som inte går att läsa sig till, utan du måste uppleva. Ja. Du måste se och liksom, det är livslångt lärande.
Ja, så är det.
Vi här i Norrland minns ju dig kanske allra mest när du var tränare i Boden.
Mm.
Och för mig är då säsong 93-94 när ni var så här nära, mellan tum och pekfinger, någon millimeter att ta er till SHL eller dåvarande i elitserien. Men det som stack ut var att laget, strukturen, alltihopa, enligt mig så har aldrig ett svenskt lag varit närmare jämförelsen med Philadelphias Broad Street Bullies sen 70-talet. Det var ni mot världen, och kunde ni inte vinna på skills, då körde ni över. Och ni brukade oftast nästan inleda matcherna med att ni försökte boxa på motståndarna först. Holmström åkte in och tacklade på stenhårt första byten och mjukade upp. Och sen körde man bara på. Och gick det inte att få in pucken, ja, då var det liksom fight. Vi kan dra ett axblock av vad som hände. Jag vet inte om du minns det här. Fullt slagsmål i Skellefteå i samband med Skellefteå AIKs entré när ni möttes första gången i serien. Bench clearout mot Björklöven i träningsmatch under OS-uppehållet 94 Hockeyallsvenskan. Och sen också då fullt kaos och fullt slagsmål mellan lagen på uppvärmningen mot Gnaget. Tre stycken utdrag av vad som hände av de mer extrema sakerna. Berätta, vad minns du av det här idag?
Egentligen allting faktiskt. Personligheten från Ulf Tavara som var tränarkollega till mig, ruggigt duktig hockeytränare, den bästa tränare jag jobbat med någonsin till att börja med. Och och personligheter som fanns i flera av de här spelarna. Vi valde ju Peter Johansson, en tuff stockholmsk. Vi valde ju Micke Lindholm, vi valde ju Thomas Holmström. Vi valde ju spelare med attityd. Och även spelare som inte var speciellt fysiska hade ju en hårdhet i sig rakt genom hela laget. Vesa Kangas var tjurig, Jakob var tjurig, Jonas Rönnqvist var tjurig och så vidare. Så hela laget var ju byggt för tävling. Och vi på ren svenska, jag ber om ursäkt, vi sket ju vad andra tyckte. Bara Bodensarna och grabbarna själva i laget gillade. Och när Lars-Gunnar Jansson sa så, möta Boden, då går det fort och det gör jävligt ont. Det var den absolut bästa berömmet jag någonsin kunnat fått. Och jag kan ju tycka att det är den, så jag saknar ju det där i svensk hockey nu, att man vågar stå för någonting. Vi pratade, inledde samtalet här tidigare, att alla ser nästan likadana ut. Så det laget var ju personligheten från mig och personligheten från Uffe Tavola sken igenom till 100%, och vi bad inte om ursäkt för någonting. Och det är, jag skulle vilja att fler lag såg ut som Boden, men det kommer det inte vara. Det är ju liksom någonting som inte... Det skulle fungera väldigt bra att ha den här typen av lag nu också. Det skulle dra folk till hallarna, det skulle skapas en vi-känsla, skapas en rivalitet. Och jag älskar ju när jag ser Mikael Lindholm komma till omklädningsrummet med blå öga varje dag i stort sett och de tandutslagen. Och jag skrev upp att alla var 2 centimeter längre och 5 kilo tyngre också i matchprogrammet för att skrämma dem lite extra också allihop.
På riktigt?
Ja, för fan. Alla var lite längre och alla var lite tyngre. Jag vet, då satt man på skithuset där och innan match och så där. Helvete, jag väger 94 när jag kan. Egentligen väger 89 kanske. Så att jag skrev upp allihopa.
Men det var såna, det är så ändå sådana detaljer som i efterhand är jäkligt roligt. Man tänker på allt. Vad kan vi göra? Och det bygger mycket också på hur du liksom marknadsför grejer. Lite grann som Mike Tyson. Många motståndare sa ju, jag var besegrad redan på Stardown. Av vad jag hade läst och sen kollade Stardown.
Hockey är så. De har ju tagit bort den här intimidation-grejen i hockey nästan. Igår är man ju på väg in tillbaka. Vi pratar om matchen, nu vet jag att det här programmet sänds längre fram, men i matchen mellan Skellefteå och Frölunda så är det ett par tacklingar från Frölunda där i mitten på andra. Helt plötsligt blir det Lundberg lite rädd och så vidare. Den finns ju väldigt sällan. Det är nästan Färjestads match mot Luleå här i deras slutspel för ett par år sedan. Det är så. Jag tycker att den dimensionen i hockeyn är borta. Och det är den som är så synd. Och vi hade den i överflöd i Bodens IK. Och därför så var, som du säger, matchen OS-uppehåll, träningsmatch i Umeå. Det är ju världskrig. Alltså vi jagade Beljavski in i omklädningsrummet. Han kom ut sen i tredje period med galler. Spelarna ville inte. Rolf Jäger som var någon typ av sportchef hämnde över sargen och skrek till mig. Vikegård, det är inte värdigt hockeyn hit och dit. Och vi bara njöt. Vi sket väl det. Vi var i Boden. Vi hade inget ansvar för Björklund. Vi fick köra sin hockey. Vi vill bara se till att det är fullt i Björnkängshallen när vi börjar lira direkt efter OS-uppehåll. Då skulle folk komma dit och tycka att nu jävlar kör vi. Och vi hade AIK hemma direkt efter OS. Det var lapp och luckan, det var slagsmål efter puckarna på värmningen. Och vi slog till dem och slog dem med 4-0 direkt. Drog plösen över dem. Och det är då jag med min personlighet känner bara att men nu har jag fått det här gänget dit jag vill. Tillsammans med Uffe och alla andra såklart. Att trycka på rätt knappar. Och sätta sig i bussen och åka till en borta match så att du vet att han har arsenalen med dig. Du har skillsen i, många spelare var otroligt skickliga i det här laget. Men de hade också den här mean streaken och alla blev lite längre. När du hade Peter Johansson som i stort sett bara åkte runt och spelade skräck i hela Norrland under några år.
Ja, det var riktigt galet det där. Och faktum är ju att ni gjorde en väldigt bra säsong, även säsongen efter när jag tappade en massa spelare, var nästan lika nära då, men fick ett lite mer tragiskt slut, lite mytomspunnet slutet där, hur det skrevs i media där du blev arg på träning. Det sägs att det var Peter Johansson som hade gjort det arg, så gick du bara in, slog sönder ett bord och så sen så drog du därifrån och sen var liksom saga all. Sen blev det Djurgården året efter.
Stämmer, det var egentligen inga konstigheter. Peter Johansson och jag har en superrelation nu för tiden. Vi är faktiskt blivit goda vänner. Och Peter, vi ledde träningen på olika sätt med mikrofon, jag och för tavla. Och jag tyckte på något vis så hamnade Peter i spotlighten och han inte gjorde det han skulle. Och Peter bet ifrån. Jag tror att på något sätt, Peter är en stark kille, så han slänger mig inte av hur som helst. Men ändå är så till att nu får du packa ihop här. Och för att lugna ner mig lite grann, om jag minns det här rätt, så gick jag in och så drog jag handsken i ett skrivbord som var en IKEA, världens mjukaste. Och den föll ihop och det var pennor och prylar överallt. Och Bengt-Åke Wallin, Niklas Wallins pappa, gick in och så satt upp en ny hylla och sen kom in efter träningen så satt den där. Men på något vis hade det där spridit sig att jag hade ungefär misskött med. Och sen det ena ledde till det andra och jag kände väl att nej, men nu har jag gjort mitt här uppe egentligen. Och ångrar mig lite grann. Jag tyckte det var starkt identifierat med mig. Och jag säger återigen, Uffe Tavola, fantastisk ledare. Så det var lite synd att det slutade som det gjorde, kan jag tycka.
Men om vi tar den tiden då och applicerar på idag, tror du att det kommer att komma något liknande lag i framtiden i SHL? Det känns på något sätt som att den utveckling som är, så är det där en svunnen tid, kommer aldrig hända igen.
Ingen pratar det där språket. Inga ledare förstår, oavsett hur gammal man är numera i SHL. Inga spelare skulle vilja spela så, tror jag. Jag tror alla känner att man är någon annan typ av lirare. Hockeyn ser annorlunda ut, värderingarna ser annorlunda ut. Skulle vi i Boden kliva rakt in och spela det där spelet, så skulle folk ligga till höger och vänster och det skulle bli ett satans liv. Domarna skulle inte klara av det skulle vara avstängningar hela tiden och så vidare. Så att det där är en svunnen tid.
Det sägs att samhället påverkar egentligen allting, och vi lever i ett allt mer politiskt korrekt samhälle, och det känns som det också har spilt över väldigt mycket på hockeyn. Hur ser du på det?
Nej, men så är det ju. Självklart är det så. Hockeyn är en samhällskraft och blir en spegelbild av samhället. Och det handlar ju väldigt mycket om, jag är ju humanist, jag älskar ju människor. Alla människor, oavsett ålder, kön, nationalitet eller vad det kan vara för någon. Men inom hockeyn så är vi ju, det är samma sak där. Vi lyssnar mycket på de lättkränkta, de som gör illa sig eller de som får en smäll. Så att vi är ju just det här att fasiken Adam, har vi tid? Det är som grejen är,
hockey är ju en impolitiskt korrekt sport i grunden, kan ju tycka, och så försöker man att tvätta upp det, och jag tycker att den kombon det går inget bra.
Nej, men jag tycker man måste berätta, har man en berätta vad saken är. Hockey är hockey, men hockeyn är inte hockey längre som vi växte upp med den. Sen kan man ju tycka, nej, men vi är jättenöjda. Det kommer fler människor till åskådare än någonsin till SHL. Och så tycker man att man är jättenöjd med det. Jag tror det är farligt, oavsett sport eller vad det är för något, att man inte vågar stå för det man är. Hockey är känslor, men vi tillåter inga känslor. Hockey är en fysisk sport, men man tillåter ingen fysisk spel. Det vill säga att huvudansvaret ligger fortfarande bara på den som tacklar, oavsett om tacklingen är norr-syd och så vidare. Och man får inte tycka och tänka saker och ting. Vi vill gärna det på Simor eller TV4 som är nu för tiden. Men så fort det blir det, så slår man också på stora trumman att man inte får vara det. Så det är väldigt mycket motpoder det hela tiden. Och det är ju samhället i stort också. Ingen vågar prata klarspråk. Går in i omklädningsrummet hos spelarna och framförallt ledarna, så är samtalet garanterat ett helt annorlunda när det gäller det fysiska spelet, uppträdan, ligga kvar, filma, känna efter och så vidare. Så att nu är det, vi anpassar oss precis som samhället i stort efter minoriteten, vad de tycker, istället för majoriteten. Och tittar du på människor på läktaren som går och tittar på ishockey, så vill de ju se vi mot dem. De älskar ju när det händer någonting mellan Skellefteå och Luleå eller Björklöven och Skellefteå som inte spelar i samma serie och så vidare. Men den rivaliteten håller ju sakta men säkert på att tvättas bort också. På ett varmt och kärleksfullt sätt. Vi måste våga olika åsikter om saker och ting. Både privat och inom sporten. Och inom sporten så är det knappt olika åsikter. Det är toppstyrt när det gäller sättet att spela. Det är toppstyrt när det gäller sättet att vara. Allt de här grejerna gör ju att det blir ju, för mig, även om SHL är en jättehärlig liga, så blir det liksom lite mindre underhållande, lite mindre intressant.
Precis, för man kan alltid diskutera vad är underhållning egentligen med ishockeyn, för att innebandy på is är ju inte lika underhållande som den hockey som har varit.
Nej, men så är det. Och sen är det många som säger att att det är jätteviktigt att vi är den näst bästa ligan i världen, och vi ska slå Schweiz, vi ska slå Tjeckien, och vi ska slå, nu finns ju inte KHL i samma utsträckning och så vidare. För mig, egentligen, om man tittar på Sam Hallams jobb här, nu går vi till ytterligheterna, men han får ju stryk mot Lettland om inte de bästa spelarna kommer. Det spelar ju ingen roll. Vi vill ju ha en underhållande liga, en underhållande hockey, en hockey som är hockey. Och vi kommer ändå inte på nationell nivå vinna någonting om inte de bästa NHL-spelarna. Sen kan Sam Hallam och Stefan Klocka röka runt och kolla på hur många hockeymatcher som helst. Det spelar ingen roll. Vi är ändå chanslösa om vi inte får med Filip Forsberg och Mika Zibanejad och så vidare. Därför så menar jag att spela den hockey som är intressant här i Sverige. Spela en hockey som är bra. Som vi tycker är underhållande. Som vi gillar och så vidare. Och hockeyn har blivit en spegelbild av samhället också. Det är politiskt korrekt rakt över, tyvärr.
En annan del som har blivit stort på slutet är statistiken, som har tagit så stor plats nu att man mer eller mindre lite grann börjar anpassa hockeyn efter statistiken. Mm. Det stora problemet här är nu att lite av mina källor som jag får prata med och så vidare visar ju att bristerna i statistiken är ganska stora. Det är 50% fel under grundserien och 60% fel brukar siffrorna kunna vara under, eller brukar när man ska jobba utifrån siffrorna och all data som kommer fram. Den kanske mest skumma delen i det här är expected goals. Mm. Du gör 2 mål men skulle ha gjort 5. Och så kan man ändå tycka att man gjorde en bra match. Jag kan se att jag ser att det finns stor risk att man är vilseledd här. Plus att jag tror att hockeyn kan bli tråkigare på grund av det här. Hur ser du på det här med statistiken och den utveckling som har varit med det?
Jag tror att Moneyball-filmen med Brad Pitt var det sämsta som har hänt i idrotten någonsin faktiskt. Jag tror att det är katastrof. Och jag hoppas att alla sportchefer har fortfarande magkänslan vad som är bra och vad som är mindre bra, och huvudtränarna också. Det stoppas in en väldig massa killar, statistiker som kommer in, och de har ett jobb att fylla, men sen måste man gå efter det man ser, det man har upplevt, det vill säga hockeykänslan. Blir man för mycket på det där, jag är helt säker på att Sportlogic gör mycket bra, men det är bara ett komplement för mig. Jag är väldigt lite Sportlogic, jag är väldigt mycket lagkänsla, kroppsspråk, stå upp för varandra och så vidare. Så att jag hoppas återigen, vi pratar om samhällsutvecklingen, det här med lättkränkta människor, och att vi går mot ett håll som är mer liksom platoniskt på något sätt, som är ganska platt, och stäpper man in statistiken där, Adam, så kommer det bli ännu tråkigare.
SHL leder ju mångt och mycket svensk hockey, men SHL, det är ju liksom hockeyklubbarna som lever också i en form av värld där man blir starkare och nästan på något sätt sitter ovanför Hockeyförbundet. Och Hockeyförbundet är också en organisation där det finns mycket att säga och fundera kring, en demokratisk organisation med Anders Larsson där på topp som har fått enormt mycket kritik. Mm. Hur ser du på hur den här toppen styr hockeyn åt det håll den är på väg? För det är ju de som styr.
Det finns alltid en topp någonstans, men jag skulle vilja att det fanns ett brotherhood, alltså ett brödraskap i svensk hockey på ett annat sätt. SHL är ju en fantastiskt härlig liga, omsätter 2,5 miljarder eller vad det kan vara för nå. Blir bara större och starkare hela tiden. Det liksom växer både arenamässigt och på alla sätt och vis, personellt och så vidare. För mig är inte SHL svensk hockey. Jag är uppvuxen i Gävle, det är SK Hockey, det är Väsby, det är Boden och så vidare. För mig är ju Klemensnäs, Rönnskär lika mycket svensk hockey som Skellefteå. Sen måste det finnas en topp som driver det hela och så vidare. Både en topp och en bredd. Jag skulle däremot vilja att den rent ekonomiska delen, och här kommer jag in på det hela, de pengar som kommer in i SHL förvaltas ju på något sätt, och det betalas med till statistiker och till fystränare och till allt möjligt sånt där. Jag skulle vilja att ekonomin förhandlas på ett annat sätt, att flera lag får ta del av stålarna som kommer in, och de här tv-avtalen och så vidare. Och på enda sättet att göra det, SHL-klubbarna, min uppfattning, struntar ju helt om Samhallan förlorar den här matchen mot Lettland. De tänker på Skellefteå, de tänker på Luleå, de tänker på sig själv hela tiden. Det finns ju inget, noll solidaritet mot svensk hockey. Det finns bara mot den här föreningen. Och den som ska tänka på svensk hockey, det organet, det är Svenska Hockeyförbundet. De ska sitta på makten. De ska berätta hur mycket pengar det ska vara, hur många matcher som ska spelas, när ska matcherna spelas, hur många ska byta om och så vidare. Och det görs inte nu, utan nu sköter jag SHL. SHL är likhetstecken med svensk hockey, känner jag. Och det är kanske naturligt att man är protektionistisk, att jag tar hand om min klubb. Frölunda är Frölunda. Men jag skulle vilja att organisationen ser lite annorlunda ut. Fler lag åker ut, fler lag går upp. Det ska vara definitivt, där man som Malmö, Linköping, HV, Brynäs, Djurgården, då ska man åka ut tidigare. Man ska inte kunna haka sig kvar i 10-15 år och vara där nere, utan då ska ner i Allsvenskan, och så ska lag som Björklöven, som man spelar nu i 25 år och varit bra, de ska gå upp liksom. Det ska vara mer rotation i Sverige, och pengarna ska fördelas på ett annat sätt.
Ja, klyftorna är ju gigantiska idag mellan SHL och Allsvenskan. Att det i princip är kris i den klubb som åker ut, och åker en klubb ur varje år. Hur man än vrider och vänder på det, gillar man hockey stort så kan man inte komma fram till annat än att det där är osunt.
Ja, det är jätteosunt. Därför blir det att man slänger ut, jag vet inte vad HV71 köpte dem, 10 nya spelare under säsong förra säsongen, och det är ju pengar som bara går rakt ut, halvrassliga spelare som kommer in, får man verkligen säga. Och det är HV71 är ju såklart inte ensam. Det ser likadant ut i alla klubbar som hamnar i kris. Det blir korttidsvärvningar och allting, istället för att lägga de pengarna på, om det är social verksamhet eller bygga klubben i stort, eller bygga distrikt eller vad det kan vara för något. Jag tycker att det ska inte vara lika dramatiskt att åka ut. Det är jättejobbigt att åka ur en serie, självklart. Men då ska man veta att vi har hälften av pengarna med oss från fjol. Hade man 40 SHL så har man 20 i Allsvenskan. Åker man från Allsvenskan ner i Division 1 som ska banta, såklart, så har man också en 10 med sig ner. Det ska vara möjlighet att driva sina projekt och sina sitt hockeygymnas nu och ha sina bästa spelare klara oavsett om de åker ur eller inte. Den miljön tycker jag man måste skapa istället för att alla pengar, och då menar jag verkligen alla pengar, är på, uppe på 14 lag. Och jag tror att de här tankarna har man bara när man åkt ur. De här tankarna har man inte när man är där, utan då är man bara, vi vill ha, vi vill bygga, vi ska bli starkare och så vidare.
Precis. Hur många lag vill du ha i SHL? Idag är det 14. Det finns en debatt att det borde vara 16. Och det finns också en annan ådra där som tycker, nej men gå ner till 12 för att det är för dålig kvalitet. Var ligger du?
Nej men så här dålig kvalitet har jag hört nu i 25 år. Att, vi har ju 250 spelare utomlands, så det kommer fortfarande vara spelare utomlands. Det är AHL och NHL och lite i Schweiz och så vidare. Så det spelar nog ingen roll om vi är 16 eller 18 eller 20. Det kommer se likadant ut ändå. Det är en väldigt hög lägstanivå i SHL i hockeyn. Spelare är oftast väldigt välutbildade som kommer hit, så det kommer inte se någon annorlunda ut, och så kommer man ha 3-4 spelare i varje lag som är lite extra. Det kommer finnas en Oskar Lemberg eller någonting i varje lag, och så kommer det komma upp med talangerna som Elias Salmonsson eller Sandin Pelleka och så vidare. Så att för mig är 16 lagen är ganska naturligt nu, med 8 norr, 8 söder. Samma sak i hockeyallsvenskan, och sen framförallt 40 lag i division 1 är ju 20 lag för mycket. Det kan då en division 1 södra, en division 1 norra. Men framförallt är upp- och nedflyttningen. Du ska ju åka ut 2 lag från SHL. Kanske till och med 3 varje år. Och det ska gå upp 2 eller 3 lag för allsvenskan, så det blir rotation hela tiden i systemet. Liksom. Det är dramatiken att åka ur som gör det så jobbigt.
Drömfemman. Ja, Niklas. Mm. Vi har kommit fram till den sista sekvensen. Drömfemman. Där du ska få plocka ut en drömfemma plus en målvakt. Som är helt din egen. Du får ta precis vilka spelare du vill. Spelare att spela med, tränat eller bara gillar. Så varsågod, ordet är ditt. Vi börjar med målvakt.
Jag tar Henke Lundqvist. Det är inte mycket att snacka om. Han är ju fantastiskt snudd. Bakom rent personliga favorit Tommy Söderström som jag hade i Djurgården. En underbar, häftig människa. Snacka om vinnarskalle. Snacka om att komma fram till båsen när vi spelar dåligt och så vidare. Men som Henke snäppet bättre, så tar jag Henke i mål. Backsidan, ingenting att snacka om att Börje Salming är första backen. Det är ju 100% så. Sen så tar jag en back som jag gillar jättemycket. Det var Stefan Persson. Jag tyckte Stefan Persson bröt mycket is där i Islanders. Klart man kan ta Niklas Lidström som är kanske världens bästa back genom tiderna. Men personligen tycker jag Stefan Persson, han såg jag upp till där. Han, Thomas Jonsson, Hallin, liksom Islanders eran. Forwardsmässigt är jag väldigt svag för. Jag är svag för de som gnuggade förr om åren helt enkelt. Det är klart att Sundin, Forsberg, de här killarna, världens bästa spelare kanske, Peter Forsberg. Forsberg ska vara med. Jag vill nog peta in en Kent Nilsson där, en kille som med dagens regler, icke-fasthållning, så hade säkert fan gjort 160-170 poäng i NHL, men den skillsen och farten och skottet som han hade. Så Kent Nilsson ska vara där centermässigt. Ja, det. Mm. Jag tar nog Micke Johansson i Djurgården. Han betyder mycket för mig, Micke. Det är klart att Micke Johansson är inte lika bra som Mats Sundin och så vidare. Men det är rent personligt så gillar jag Micke Johansson i hans bästa år. Var väldigt, väldigt skicklig. Espen Knutsen också för mig. Bra. Så att, nej, men vi tar Micke Johansson där. I konkurrens med flera hundra andra duktiga spelare. Men där, så ser formationen ut. Så ser det ut.
Ja, men du, intressant måste jag säga. Och du har ju en del att välja på också, kan man säga. Du har ju levt och ätit hockey under ganska lång tid och har ju sett alla sidor, känns som nästan, av sporten.
Ja, och det, alltså, rent enkelt så tar man ju bara våra 6 bästa spelare. Henke, Börje, Lidas, Sudden, Foppa. Och sen kan det ju Sedinbröder, Alfredsson. Det finns så många duktiga spelare vi har det där. Henrik Zetterberg och så vidare. Men de som jag har lite personlig relation till, några av dem får jag åtminstone hänga med, tycker jag. Och jag är en sån personlighet som Tommy Söderström där, som var en jätteduktig målvakt. Han bara har han runt omkring mig och mitt omklädningsrum. Jag var ganska ung och orutinerad som huvudtränare. Det var jätteviktigt för mig.
Tack så mycket för det, och vi är framme vid närmast avslutningen här, men tänkte först kolla bara, hur ser närmsta framtiden ut för Niklas Wikegård, 60 år?
Ja du, jag fortsätter gnuggar torsdagar, tisdagar, torsdagar, lördagar med SHL, så är det. Vi har mycket att göra, jag och Jonas Eriksson, den ex-fotbollsdomaren, numera entreprenören, vi har ju massa grejer tillsammans, så vi fortsätter att gnugga med vårat, och sen då rent... Jag kommer åka till Mallorca med en kompis och spela lite golf där i direkt när du uppehåller 4 dagar. Det ska bli spännande faktiskt också, han och jag bara. Där i början på november. Så att, nej men jag ta det som det kommer bara. Och se fram emot att komma tillbaka till Skellefteå igen, vilket jag säkert gör ganska snart.
Men du, toppen. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack så mycket, Adam. Fortsätt. Keep it up. Det hårda jobbet.
Tack.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.